A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här själv. Och det beror på att Edvard är lite sen eller väldigt sen och han är på väg. Vi befinner oss just nu på ett av mina absoluta favoritställen i Stockholm som heter Kavabaren på Jakobsbergsgatan 21 i Stockholm. Och för er som inte har varit här så är det så nära en tapasbar i Barcelona som man kan komma. Och det här stället har funnits i drygt ett år och när jag upptäckte det för några månader sedan så har jag i princip bott här sedan dess. Så att det här avsnittet kommer handla om en hel del om spansk matkultur och spanska drycker. Framför mig just nu så har jag en spansk klassiker som är en spansk vermouth och soda med is som är otroligt svalkande i den här sommarvärmen som har kommit till Stockholm idag. Och inom kort här så kommer jag få en bisittare i väntan på Edvard och det är inte mindre än Juan, chefskocken här från Mallorca som kommer berätta om en av de absolut främsta delikatesserna från det spanska köket. Sobrasada, en gudabenådad korv. Så nu kommer Juan här. Welcome to the podcast, Juan.
Thank you.
Thank you. We are waiting for my friend Edvard, who is a bit late. Uh-huh. So I thought we would take this moment and talk about sobrasada.
Oh, nice.
And it comes from Mallorca.
Yeah, of course. Sobrasada is coming from Mallorca.
Yeah.
Other parts of Spain, they make sobrasada, but I think they cannot call sobrasada because sobrasada is made with a special pig, black pig from Mallorca.
Yeah.
And I think if we don't use, it's the same at pata negra.
Yeah.
We cannot call pata negra any.
And it's like champagne, exact. It has to be made in champagne.
Exact.
Yeah. Yeah. And when you make sobrasada, it's made out of pig's meat and it's raw, you cure
yes,
it.
Yes, it's raw. It depends of each producer, they can use maybe 50-50 or 60-50 of fat and meat.
Yeah. So you want a lot of fat.
Yeah, sobrasada it means a lot of fat, but it's... It's the fat that it's a good fat that you know it the fat that
healthy fat.
Healthy fat, of course.
So for Edvard, always. There's only healthy fat.
Yeah.
And a lot of spices as well.
Yeah, it's only two
paprika.
Spices. It's pimenton
yeah.
And black pepper.
Okay,
so and salt, yeah. Of course. When you feel that the intestine, it depends of which part of intestine every sobrasada receive different names.
Uh-huh.
If you can see here, we have a big one that's a pultro, and another one, it's a small bisba.
Yeah.
That it depends of which part of intestines we use for make the sobrasada, and the sobrasada receive different names. Then when you feel the intestine, when it's already done, the dough
yeah.
with the sobrasada, then we usually we saw the pathway where we the hallways where we put the dough inside of the intestine. Then you saw this. Then each part, it's really delicate. Yeah. That way we usually dip in a black pepper. This we just rub with a black pepper. Or my case, when I make the sobrasadas, I make a mix with vinegar and hot chili, chili pepper.
We're going to get back to the sobrasada. We now have Edvard Blom. Yes. Berätta, vad hänt?
The taxi driver said it was a lot of studentflak all around, so I had to stop a bit before. So he let me off here 1 minute ago, and I didn't know where I was. I just put the address Jakobsgatan 21, and then I've been walking 20 minutes to Jakobsgatan 21, and this is Jakobsbergsgatan 21. So I have had a small strolling around for 30 minutes instead of sitting here.
It's good, so, good day for a walk around.
I love sobrasada.
Yeah, take a big sip of your vermouth and soda. We have Juan here, the head chef. He's been with this place since it's opened about a year ago. And he's explaining how to make a perfect sobrasada. Yes. But then you age it for a long time.
Usually... That also depends how thick is the sobrasada. Then you can eat before. Usually it's 3 months for the thinnest one.
Yeah.
And the big ones, maybe it's from 6 months, 1 year. And then it's not everybody does this, but you can age the sobrasada.
Yeah.
For 3 years, maybe 4 years. Then you have a different taste, different flavors.
And what is so unique with the sobrasada is that you can often spread it. It's quite soft.
Yeah, that's why... We use a lot of fat in the sobrasada, maybe 50-50 or 60, I told you, 60% of meat and 40% of fat. That way you can spread the sobrasada on the bread. But then you can play with this, you know. Yeah. If you have a really meaty sobrasada, then at the end, when it's already cured, you're going to have like a chorizo.
Yeah.
You can cut, but you cannot spread. And this is amazing sobrasada. This sobrasada is the sobrasada that you can age.
Yeah. So and which sobrasada are we going to eat today?
It's a sobrasada from a small producer in a small village in the middle of the island, Porreres. It's called Cannot. And then we have... Now we have two different kinds of sobrasada here. Yeah. It's a little bit hot, picante, with the red wire. And a sweet one with the brown wire.
I can tell all our listeners that behind us is full of delicatesses behind a glass window. We have wine here, we have sausages, we have ham, and you can all look at that on our YouTube, Edvard's YouTube channel.
Absolutely.
Juan, thank you so much, and we're really looking forward.
It was a pleasure.
Thank you very much.
It was a pleasure. Thank you.
Jag har alltså än en gång bevisat att jag inte äger något lokalsinne alls. Att jag aldrig håller reda på några gatunamn och adresser överhuvudtaget. Jag skulle inte veta att det var en adress. Det var mycket bättre att sagt att det ligger bredvid modgallerian till exempel. Jag håller reda på restauranger, pubbar, affärer. Men gatorna är helt borta.
Du har olika referenspunkter här. Mm. Och gatunamn och adresser är inte en av dem.
När de lade ner SE-banken på Kungsholmen kunde jag inte längre köra hem till mormor. Jag visste först inte varför. Jag körde fel det ställe jag kört hela mitt liv. 5-6 gånger i rad tills jag insåg att jag alltid automatiskt svängde till höger när jag såg en SE-banksskylt. Medan jag aldrig hade en tanke på vad gatan hette eller hur det såg ut i övrigt liksom.
Hur är livet annars? Är det full fart? Hur har gått med botmål?
Jo, boken är nästan inlämnad. Vi har två kapitel som visserligen är färdigskrivna, men som Gunilla sitter och hjälper mig lite grann med och putsar till för de inte var helt bra innan de ska till redaktören.
Aha.
Sen har jag fått tillbaka de första 10 kapitlerna från redaktören, så nu ska jag bara gå igenom hans alla ändringsförslag. Och det är ju ett jättejobb.
Ja.
Så det är fullt upp en månad till verkligen. Och snart ska jag ner till Tyskland för kåren har sitt årsfest. Och så ska jag 20-årsjubileum med mina vänner från Trier. Så hela familjen och barnflicka och alla ska med. Och efter det här ska jag rusa iväg till en studentmottagning som jag kommer komma lite sent till. Och efter det ska jag rusa iväg till en 65-årsmottagning. För jag umgås ju både med folk som är 18 och 65 i vänkretsen. Och ja... det är huller och buller och massa barn. Och men trädgården blommar i alla fall. Och nu har jag ett glas vermouth och det behöver jag, kan jag säga.
Jag ska ju själv hoppa på en färja till Estland idag.
Ja, okej, vad trevligt.
Jag fyller år imorgon och fick det en överraskningsresa här av min kära Johanna.
Men vad trevligt.
Så vi är där tills på söndag.
Vad härligt. Vad länge sedan jag var i Italien? Jag har inte varit där sedan 90.
Nej, vad länge sedan jag var där. Jag är halvestnisk. Så att det är lite tillbaka till rötterna. Även om mitt vokabulär är mer än begränsat.
Och lyssnare som vill hylla Mats, det är ju bara att skicka udda spritsorter, udda delikatesser, så kan han. Oftast mottar han dem med välvilligt.
Oftast. Ja, välkommen här. Nu har du fått ett glas vermouth och du har aldrig varit här innan.
Nej, det har jag faktiskt inte varit.
Vad tycker du?
Det ser jättetrevligt ut. Framförallt delikatesserna bakom mig ser väldigt trevligt ut.
Ja, och det här som sagt är ett av mina absoluta favorittak i Stockholm. Och jag har varit lite kluven om vi ska spela in här eller inte. För jag vill nästan hålla det hemligt. Det kan vara otroligt mycket folk här och vad de flesta inte förstår är hur fantastiskt bra maten är. Juan här, hans familj har drivit restauranger i alla år. Han har drivit restauranger, varit köksmästare, har en enorm kompetens på svanskmat.
Intressant. Så hit ska man inte bara gå för att dricka kava alltså, utan för att
absolut
äta.
Inte. Och en liten kuriosa är att vi är i White Rooms gamla lokal. Jag vet inte om du har varit på den nattklubben.
White Room? Nej, det låter inte helt bekant. Vars nattklubbar brukar jag bara gå på när jag var så brust att jag inte minns vad de hette.
Ja, det brukar vara då man hamnade på White Room.
Ja, okej. Jag kan mycket väl ha hamnat en gång.
Ja.
Det står lite roliga branders och sånt. I hyllan ser jag också lite spanska flaskor. Så allt är trevligt.
Och det här stället är uppbyggt kring en stor bar i mitten och sen så finns det platser runt om. Men jag tror att vi gör så att vi börja ta in de första.
Det tycker jag låter väldigt tappasen. Bra. Jag är rålhungrig.
Och är man på kavabaren så kan man ju inte dricka ett glas kava.
Nej, jag hade tänkt att ha en stort glas mjölk, men så upptäcker jag att det är kavabaren vi är på. Då får det väl bli någonting annat.
Och här har vi två glas framför oss. Och det som man i restaurangbranschen säger svängare. Och som du kallar en
kokglas.
Och sen så har vi ett mer traditionellt vinglas med högre. Och där kommer det troligtvis, gissar jag, en lagrad kava. Och det här med kava, det är ju, jag vet inte om man ska kalla det för ett nytt eller gammalt fenomen. Det är 1872 började man tillverka kava. Och det är i distriktet.
Nytt för att vara spanskt vin, kan man säga. Alltså det är med tanke på hur lång den traditionen är, så är det ju ganska sent i ändå att man börjar med mousserande. Men det gäller ju alla länder med mousserande viner.
Ja, precis.
Men champagne är ganska ung.
Ja, det var ju Perignon-munken var ju bland annat med där och
utvecklade
och den här just att få den här andra jäsningen, det var ju ett misstag från början att det frös i källarna och sen så tinade flaskorna upp och så kom det igång en andra jäsning och då kom bubblorna. Och många av de här flaskorna exploderade ju för. Men kava då, det är ju gjort precis som enligt champagnemetoden. Vi ska se, vi smakar. Det här är husets kava, lite lättare. Eller det är en 1551 Cordonnier.
Trevlig.
Och kava ska man ju generellt sett, tycker jag, dricka ung.
Ja, det är det vanliga.
Att man får en fruktig. Och den har ju inte samma lagringsbarhet som champagne. Jag har ju druckit champagne som är 20-30 år gamla utan problem. Men sen har ju den här stilen kommit också när man lagrade mer och den ligger 2-3 år innan man buteljerar. Rätt sagt, den är buteljerad men får ligga på gästfällningen i 2-3 år. Och oj, nu kommer det in här en tortilla.
Spanish tortilla, summer Spanish tortilla. It's potatis, zucchini and piquillos.
Här är en zucchini.
Tack,
och lite pimenta de padron på toppen. Det finns lite majonnäs här. Och där fick jag en sked av Edvard. Men bara kort här om kavan också. Att i champagne så gör den ju främst av Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Medan i Spanien så använder man lokala druvor. Parellada, Macabeo och Sarelo. Har en annan struktur och en annan finess än Chardonnay och Pinot Noir, vilket gör att man får de här ganska lättillgängliga mousserande vinerna. Men kvaliteten är hög på kavan.
Absolut. Mm.
Nu är du inte arg på någon.
Mycket snack. Det är inte. Ska vi prova en lagrad också?
Det tycker jag.
Det ska bli intressant. Mm, den är väldigt smakrik.
Ja, får man lite mer kraft och lite mer struktur.
Aning äppletoner, aning gästtoner.
Vad är du för relation till spansk mat?
Jag gillar verkligen spansk mat. Jag har väl varit, vad kan det vara i Spanien? En tågluftning, en pilgrimsvandring och sen var vi ett par månader var väl på Mallorca, eller ett och ett halvt i alla fall, för ett par år sedan och jobbade därifrån. Så det då jag verkligen fick smaka på, även om den marokkinska maten ju är lite speciell, så är den ju ändå en del av Spanien, absolut. Och där åt vi otroligt bra. Men även Galicien då, när jag pilgrimsvandrade till Santiago, det har ju lite enklare kök. Det är väldigt mycket kummel i tomatsås och sådär. Men de har, till och från kan man ha tur och få in en jätte... Jag fick en revbensspjäll som dagens lunch en gång som var stor, täckte en pizzatallrik. Och så fick man ha mycket fisksoppa innan man ville, mycket vin man ville till, mycket bröd man ville, och en efterrätt för så här 30 spänn eller något, 40 kanske.
Eller restaurangen var gjord för dig.
Den var gjord för mig. Och jag hade en fantastisk köttgryta i Galicien också, spädgris. Alltså jag gillar ju olivolja, och det är ju väldigt bra i spanska maten. Det är ju mycket, de klassiska spanska rätterna är ju mycket, mycket olivoljebaserat, och det tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker om aioli, jag tycker om när det är lite grann faktiskt dryper av olja, får det gärna göra vissa saker som en riktig paella. Så tapas tycker jag är underbart. Jag tycker om hela den här kulturen, att man går i timmar och går från ställe till ställe och äter olika tapas, dricker olika saker innan man sätter sig till bords. Otroligt kultiverat. Jag har aldrig varit i San Sebastian. Det har stått högst på listan egentligen nu en 3-4 år för mig och Gunilla. Hade vi inte fått barnen eller välsignats med dem, så hade vi redan åkt. Men det är lite krångligt, för det inte finns direktflyg att hålla på hur man ska lösa det med en stor hord av små barn också.
Vi flög till Bordeaux och hyrde bil där, och sen bilade ner till
Biarritz
och Biarritz, San Sebastian.
Går också. Vi var i franska basken dock, för precis när Gunilla väntade Melchior precis innan, så vi fick en liten försmak där.
Och franska basken, då är vi uppe i norra gränsen av Spanien, över på den franska sidan, på medelhavssidan.
Men då tyckte jag att vi tyckte det var synd att liksom ta det i förväg. Skulle vi åkt in då skulle vi fått så lite snutt, så vi tänkte vi sparar det till nästa semester.
Kunna göra det ordentligt.
Så det har gått flera år, men jag har ätit väldigt mycket gott i Spanien, det har jag gjort, och tycker det är väldigt intressant. Länge var ju det lite sådär... När jag var ung så var det lite så där fisförnämt att många gourmet tyckte att det var ju det franska som gällde, och det spanska hade inte samma elegans, det blev lite för rustikt, lite för fett, lite... Men sen vände det ju där plötsligt när man började se San Sebastian som den främsta matstaden i världen och liknande. Det gick väldigt fort från att ha haft lite halvdåligt rykte till att det fick sitt välförtjänta rykte, som jag tycker. Jag tycker Spanien absolut är en av de bättre matländerna.
Jag har haft några av mitt livs bästa matupplevelser just i Spanien. Och sen är det ju väldigt varierande. Är man uppe i... Galicien, uppe i det norra hörnet och har det här kalla Atlantvattnet, eller man är på Mallorca mitt i Medelhavet, så finns det ju enorma variationer.
Mallorca
också
var ju fantastiskt med fisk och skaldjur och sobrasadan då, som ju, alltså den första båt var, den köpte vi i någon turistbutik och blev pålurade, och det gjorde att vi väntade flera veckor utan att äta någon sobrasada, för den var härsken, vi tyckte inte alls det var gott. Men sen när vi återigen, jag fick det någon rätt, och så började jag inse hur gott det var. Så sista veckan åt vi det hela tiden, för då hade vi förstått hur bra så bra sa det smakar. Och Barcelona har naturligtvis varit det också. Där är lite, de har också bra tapaställen, men där får man vara, där är det lite lättare att hamna i turistfällor med. Man betalar 200 kronor för en sangria och sådär. Man får verkligen om man är det för hamnland. Man får liksom...
Man ska veta vart man ska.
Man ska veta vart man går. Man måste ha lite mer koll.
Och där finns ju flera sådana här gamla El Bulli-kockar som har öppnat ganska enkla tapaställen i Barcelona som är fantastiska.
Ja, det var lustigt i Valdemossa på Mallorca. Där dröjde det också några veckor innan vi hittade den bästa restaurangen. Det fanns ett par tre helt okej. Men den bästa visade sig helt sakna skyltar. Man gick upp för en trappa. Det såg ut som en hotellfoyer, men det var inget hotell. En ganska stor, så gick man upp för en trappa. Och där fanns en litet rum med två små rum med stolar. Och så var det en äldre dam som stod i köket och lagade all mat. Och där fick man så här gammeldags, verkligen hemlagad spansk och marokkansk då... Mallorquinsk heter det. Mallorca. Något jag fattade otroligt fick med Mallorca är den här tumben, som alltså är deras version av ratatouille. Men istället för att bara koka grönsakerna då, aubergine, zucchini, tomat, vitlök, paprika, lök, så steker man den i olivolja som är smaksatt med vitlök. Först fräser man vitlök helt nästan brun. tar ur den och sen steker med den här. Så varje del är stekt, så det tar ju mycket längre tid. Och sen får det långsamt ugnsbakas. Och så är det dessutom potatis i som skiljer. Men det blir som alltså ratatouille, men 10 gånger läckrare. För att det här, det blir så mycket maillard och sen krämas det ihop. Det är nog helt annat än bara den här råa. Där är det faktiskt, man brukar tycka fransmännen är de som håller på med mest komplicerade tillredningsmetoder, mest finess. Men det här är så, som en ratatouille som har 1000 gånger mer finess.
Ja, det
kan jag verkligen rekommendera.
Vi kan ju ta och reda ut lite grann det här mellan pinchos och tapas. Mm. Och där kan man säga att pinchos kommer ju ursprungligen från Basken.
Just det.
Och de ska inte delas, utan de är oftast färdiggjorda och finns när man kommer in. Mm. Och det sitter en tandpetare i dem och så tar man det som en liten aptitretare. Mm. Medan tapasen, det är ju rätter som man tar in, små rätter som är tillagade och som man delar vid bordet av. Och det här är inte alla ens spanjorer som har koll på just den här begreppen mellan pinchos och tapas, för att de flyter ihop.
Ja, för ofta i Spanien går man ju också till barer och bara det är typ padron som står på bardisken som man bara får plocka. Liksom, och det kallar man ju också tapas. Men vad skulle man kalla det då? Om det inte är i Basken?
Ja, men pinchos finns även utanför Basken, så att fenomenet har spridit sig. Men vi var i en liten by i Rioja, uppe på en kulle, en liten borgstad. Och där fanns det, den här urcharmiga gränderna, så fanns det ett totalt lysrörsupplyst ställe som hela lokalbefolkningen var på från morgon till kväll. Så på morgonen så var det såna här små smörgåsar, såna här små baguettesmörgåsar, bocadillos. Och så drack man en kaffe för 1 euro.
Mm.
Och då kom polisen in, lapplisan kom in, alla var där och åt frukost. Och på lunch så kom man förbi. Och på kväll, nu kommer det saker. Här har vi pulp. Andalusisk calamari.
Ser helt fantastiskt ut, kan jag säga. Det är alltså både... Det är bläckfisk, ganska små bläckfiskringar om man jämför med de man brukar få på...
Och sen så såna här små 8-armade friterade.
Så det är blandade bläckfiskar. Åh, vad himmelskap.
Vi skickar en gaffel till Henrik här också.
Nu börjar må bra igen.
Ja, det var nästan nära på att ställa in där helt.
Jag funderade på bara åka och dra något gammalt över mig faktiskt. Det kändes som om... Nu lägger jag ner hela poddserien. Jag orkar inte mer. Det var så stressigt allting.
Men när du sitter här
med
en variation på pulpo så... Mm. Och sen har vi havskräftsstjärtar.
Det här är det här när man känner en god kock. Det här när man verkligen känner det här nästan magiska aspekten av värlagat som inte går att beskriva i ord. Bara att det är någonting... Det är liksom en sjunde ingrediens i det som gör att det är så otroligt...
Det finns både kunskap och kärlek.
Kroppen tar emot det med lycka. Ja, precis.
Det är den kombinationen, att man har en insikt, man har en kunskap, en erfarenhet. Och så lägger man i känsla och kärlek. Du ska prova de där rackarna, det där är... Jag är tårögd.
Det kan låta fånigt det där med att man lagar mat med kärlek. Men det är faktiskt... Det är så många kockar som tycker liksom att man ska vara bitter. Det har blivit en sån här yrkesgrej, att man är en bitter kock. Sådär
Gordon Ramsay-stilen.
Ja. Och det är någonting som inte går fram till gästerna då. Alltså det finns någonting när man känner om någon verkligen är bitter. Det blir inte samma sak som du lagat med omtanken.
Du förstår att det här är mitt stamställe.
Som är mjuka och, ja, det förstår jag verkligen.
Jag bor ju bara runt hörnet också.
Jag förstår, vad trevligt. Det är en väldigt diskret liten ingång. Och man tror kanske snarare det är en bar än ett matställe när man tittar på det utifrån. Men det var otroligt bra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I Spanien också, så när svenska kommer ner, una cerveza por favor. Just i Spanien så är det ett av de sämsta länderna att bara haspla ur sig att man vill ha en allmän öl. Mm. För att man beställer öl i form av storlek. Mm. Och det finns obegränsat med ölstorlekar i Spanien som man ska hålla koll på. Så en riktigt liten öl som skulle motsvara en liten galopp i Sverige, alltså ett en öl i ett litet vinglas, eller ännu mindre egentligen, heter en sorrito. Man kan säga att man vill ha en corto eller en penalti. Men det jag alltid beställer, det är en canja. Och en canja är ett dricksglas egentligen, med raka kanter. Mm. Otroligt trevlig storlek. Mm. Men sen kan man beställa una copa. Och då blir det oftast lite större vinglas. Kan också heta un doble. Man kan beställa una jarra. Då får man en seidel. Man kan beställa una pinta och då får man en engelsk pint. Mm. Eller un tubo, som är den mest läckra. Det är ett smalt rör med öl. Mm. Och ska man då ha en flasköl, una botella de cerveza, så kan man antingen välja med en quinto som är 20 centiliter eller en tercio som är 33 centiliter. Att ni förstår hur barbariskt man upplevs när man går in och säger när vi fått små grillade trekanter, det här brödtrekanter, tre sandwiches egentligen. Det heter ju bikinis i Spanien. Och den här då fylld med ost från Mallorca och sobrasada från Mallorca.
En mallorquinsk sandvikare skulle man helt enkelt kunna säga. Jag tillbringade ett år när vi åt sådana här. Jag hade inte mycket annat att göra i den studentkorridoren än att om kvällarna att titta på TV, för det fanns inget sällskapsrum, det fanns inget matrum, så någon satt alltid och tittade på TV och så kom man alltid då dit när man skulle äta och sen blev man kvar. Och de hade två smörgåsjärn som hade blivit kvar i korridoren. Och det slutade alltid med att man hällde i sig en massa sprit och så satte man igång smörgåsjärnen och så tog man allting från alla hyllor. Gamla korvar och smör och ost och bröd och vad som råkade finnas. Framförallt tog man det från frysen. Frysen var allting väldigt konstigt i. För det fanns bara ett eluttag i korridoren. Så när man tittade på TV var man tvungen att dra ur frysen. Och det kunde sitta folk och titta på TV från eftermiddag till morgon. Och det betydde att halva dygnet var ofta frysen avstängd. Vilket gav väldigt mycket lagringstoner i nästan allt man åt på frysen.
Var det han det mögla eller?
Nej. Men jag kan säga att det här är som ett smörgåsjärns smörgås från himlen.
Ja, det här är ju, jag tycker att det finns två bra ställen i tapaställen i Stockholm. Det är ju Racka Macka på Söder och sen så är det Kavabaren här. Mm. Och med Jean här bakom spakarna så vet jag var min röst landar någonstans. Och nu har vi fått in en smörgås med ost här och med tryffel och med lite kallskuret på, ska vi se. Man får inte sitta och äta i radio och poddar egentligen och smaska. Tycker du att det går bra för oss idag?
Mm. Vår ljudtekniker Henrik klagar hela tiden för att vi smaskar för mycket. Han får sitta och klippa bort det sen. Men
det här avsnittet så gör vi ett undantag.
Ja, det kan väl få vara lite smaskigt.
Här har kommit in en svensk tolkning på en tapas med en hel äggula som är nästan rå. Mm. Vi har lite lax och lite sparris.
Oj, just det. Mats betonade där en hel äggula som lite rå. Jag hade nämligen råkat lägga hela den på min tallrik, men ja, du får halva här.
Det var gentilt.
Nu gjorde jag nästan en till syran, en till mig. Jag höll på att ta tillbaka den för den satt kvar på gaffeln. Men alltså tapas är ju oerhört trevligt. Alltså, jag älskar små rätter för den mångfalden man får. Men för att det ska vara bra måste man naturligtvis hålla samma kvalitet som stora rätter. Och det är väl det som många små tapasställen kanske inte riktigt inser, att det ska liksom inte bara vara någonting man kastar ut, utan det ska vara lika väl genomarbetat som en varmrätt eller en förrätt. Och det är ju verkligen här. Och säkert som när man i alla fall som jag på tapasbaren, man tar ju in mycket. Man vill ju äta tills man är mätt och man lockas av alla sorterna. Ja. Så notan slutar ju oftast på mer än en vanlig måltid för mig som är glufsk. Och då vill man ju inte bara ha att de liksom bara hyvlat upp lite ost och lite charkuterier och styckat upp någonting eller pliktskyldigast friterat någonting. Liksom. Utan då är det ju den här typen av små mästerverk. Det är ju då det blir intressant. Det är då det verkligen är. Oj, nu kommer det ännu mer.
Nu kommer sobrasadan.
Ja, så blir det ännu mera.
Edvard, prova den där rackan. Jag är himmelriket. Vad säger du nu?
Det här är Det här är verkligen mänsklig högkultur. Den här sobrasaden har så mycket smaker. Den är syrlig. Den är fyllig. Den är syrat syrlig. Den har den här åldrade smaken. Alltså att det har mognat. Att
det finns hettan från paprikan.
Ja, det är nästan allt man vill ha. Det, alltså det är ju sån här mat jag älskar. Mat som uppfyller en fullständigt. Som verkligen, man har nästan svårt att prata och tänka och höra. Det är bara så mycket smak så att det bara trycker i en.
Och så sobrasaden låg mellan 50-60% fett. Jag skulle vilja säga att den här ligger närmare 60 än 50.
Mm. Och då är det ju bra med kava till som är väldigt syrligt. Som sen rensar munnen efter denna djur upplevelse.
Jag tror den lagrade kavan här kommer gå riktigt bra till.
Det här är verkligen topp. Det är jättebra.
För vi har ju bara det här avsnittet och ett till den här säsongen.
Har vi det? Ah, ja. Just det. Mm.
Så nästa avsnitt så kommer vi sitta kvar här. Mm. Men vi kommer prata midsommar då.
Frågan är om vi ska åka ner till Öland och göra någonting också. Men det kanske gäller att vi får ihop det i våra scheman och system.
Ja, men jag är öppen för en liten Ölandstripp ner till Henrikskrog nere i Borgholm.
Väldigt roligt.
Lundgrens garage. Men vi hoppas att kunna komma ner dit och spela in en avsnitt också.
Mm.
Jag måste faktiskt skryta lite. Får man det i podden? Ja, medan Edvard går på bläckfisken här igen. Alltså,
du kan skryta hur mycket du vill. Du kan framförallt prata om vad du än vill. För jag kommer bara sitta här och äta. Så du har fritt utrymme i eten.
Ja, jag är klubbmästare i svartkrutsskytte. I Lidingö sportskytteklubb.
Nej, men grattis. Ja. Oj, har du inte precis börjat?
Nej, jag började skjuta för några år sedan. Men jag glömt att berätta det här i podden. Jag är lite,
klubbmästare?
Jag är lite stolt själv faktiskt.
Jäklar, men du ska absolut inte utmana dig på duell.
Speciellt inte med vapen från slutet på 1800-talet.
Det är ju du som väljer om jag utmanar dig. Om du utmanar mig så är det lätt att ta med en survärja. Då har du inte en chans.
Är du duktig på värja?
Alltså, jag blir tvungen som korsbränd från mig tvungen att fäkta varje dag.
Det var så. Och vad är skillnaden mellan en florett och en värja?
En värja är ett huggvapen, en lite tjockare vapen som är till för att hugga. Det är egentligen man kan säga en rak sabel ungefär. Och i alla fall, alltså om man talar huggvärja, en smal värja är mycket smalare. Men en huggvärja, det är ungefär som en rak sabel. Tack så mycket. Och en mensurvärja, den är precis en mensur lång. Och man får bara stå på en mensurs avstånd. Och det var ju för att korsstudenterna fick ju tillstånd av alla studenter fick tillstånd av kejsaren.
Man fick bära vapen.
Medeltid att bära vapen för att försvara sig på väg till Bologna eller Paris eller liknande. Eller Prag eller de tidiga universiteten. Och då blev de också tvungna att svara på duell när andra då adelsmän som tidigare var män fick bära vapen utmanade dem på duell.
Mm.
Eller en annan student. Men det tråkiga var ju att de spetsades ju alltid med floretten. Då punkterades lungan och då fick man ligga på sitt rum en vecka och sen var man död.
Mm.
Och till slut blev det så få studenter. Så till slut bestämde studenterna. Man kan tycka att det var lite länge, för det var väl typ efter 500 år de bestämde att nu lägger vi av med det här. Och då tog de bort spetsen från sina svärd. Gjorde istället tjockare svärd. Och införde att man bara skulle stå helt still på en mensurs avstånd och hugga mot varandra.
Ja,
och då kunde man visst bli lite blod i ansiktet och få lite fula. Jag blir lite lemlästad, men inte på något farligt sätt. Man såg bara för jäkligt ut efteråt.
Men det var den här lungpunkteringen som man inte ville.
Ja, man slapp bli lungenfox. Alltså, så då överlevde alla efter det.
Ja. Och
det
var ju men Sveriges, vad säger jag, Europas då intellektuella unga elit punkterade man lungorna på i dueller och så dog de.
Ja.
Ja.
Så att ofta var det en adlig officer som älskade att duellera som stod och bara väntade på...
Boccheroni. Men det finns några rätter som är ett måste när man äter tapas. Och för mig, det första jag beställer är boquerones.
Mm.
Som är små marinerade ansjovisfiskar. Och mycket fisksmak. Hög syra. Små söta är de.
Det är alltså äkta ansjovis rent biologiskt. Men de är marinerade och inte insaltade som det vi kallar sardeller. Skulle man kunna säga så? Och det vi kallar ansjovis är gjort på skarpsill. Och har ingenting med äkta ansjovis att göra. Men gott det också.
Jag hamnade i det här tillståndet när jag inte kunde tänka för att det är så enormt gott.
Jag gillar ju alla typer av marinerade fiskar. Alltså när man bara haft lite någonting syrligt så att köttet har blivit vitt. Men egentligen är det inte tillagat. Jag tycker även marinerad strömming är ju sjukt gott. Men det här är jättebra. De här är så feta. Vad tycker du bäst om?
Jag tycker att... Jag vet inte vad jag ska säga för någonting. Jag tycker så sobrasadan, bikinisen, havskräftan, pulpon... Jag har inte smakat på tryffeln den här. Det är den. Men jag kommer precis här från Smaka på Stockholm som vi jobbar med.
Ja, vad roligt.
Som har dragit igång i Kungsträdgården nu och håller på till 9 juni. Och som har satsat på framtidens mat här nu och blir en no waste-festival på mat.
Mm.
Och använder mycket såna här räddade råvaror.
Och, jättebra, jättebra.
Kan verkligen rekommendera att man går ner. Och Sajan Isaksson finns där. Mattias Dahlgren finns där. Oj, ja. Och det är...
Det är häftigt att de får så stora namn.
Det är verkligen... Det är läckert i år. Jag rekommenderar alla att gå ner.
Jag räddar ju alltid mat. Vi slänger ju ingenting hemma. Jag återanvänder och gör saker på rester. Och vi köper såna här andra klassens grönsakspåsar och liknande. Mm. Både från Mathem och från vår lokala ICA.
Och där kan man plocka i Kungsträdgården nu på Smakat. Ska man plocka räddade grönsaker. Och man kan få med sig recept från bland annat Paul Svensson och andra kockar som har gjort. Och när det är sånt här väder också och kunna sitta ner i Kungsträdgården.
Det är härligt.
Jag går på tryffen här nu. Är det något annat kul som har hänt i veckan?
Jag har planterat rhododendron. Jag började gräva. Jag hade köpt dem och så gjorde jag allt som man skulle. Och så grävde jag en stor grop. Och så kom jag bara halvvägs. Och då visade det sig vara berg under.
Men hade inte bergsingenjör koll på det bredvid dig?
Ja, jag borde ha frågat honom. Han hade tänkt kunnat spränga bort det, men det hade tagit lite tid. Så visade det sig, då bad jag Twitter om hjälp och så var en bekant som hörde av sig. Och sa 3 decimeter i alla fall, nödvändigt. Men då fick jag lösa det så att jag höjde upp. Så jag fick lägga träklabbar runt och fylla på mer av det där än jag höja upp det. Till slut fick jag ordning på det, men det var ett jäkla jobb.
Men 3 decimeter låter ju inte så här orimligt. Det är ganska lite.
Men på min tomt där uppe på övre delen var det berg var igen försökt. Jag gick omkring där med spade och spett. Och varje bra ställe att sätta dem var liksom alldeles för mycket berg. Men det har väl varit annars. Men nu är de vackra och blommar.
Jag kan ju bara
berätta du.
Nej, jag har stukat foten.
Nej.
Medelålders man som ska ut och springa upp i Kullaberg i Mölle där. Mm. En av de vackraste löprundorna i världen i skogarna. Mm. Och lyckades få ett sånt feltramp där. Mm. Jag fick ju krypa ut på alla 4 i skogen. Men då har jag lärt mig nu att man ska rönka. Och se att det inte är några sprickor eller fliser och sådär. Men det såg bra ut.
Ja, men vi har också haft, vi hade barnkalas, det var väldigt trevligt för bägge barnen, de fyller så pass nära. Men det slutar naturligtvis med, jag var enkligen satt och efteråt alla gästerna gått hem, allting var trevligt, vi pratade mysigt. Då upptäcker vi att lilla bebisen har fått en fästing, så de får åka till en akutmottagning eller till en vårdcentral och ta bort den.
Mm, tar ni inte bort den själva?
Ja, nu har vi börjat försöka, men gör man fel trycker man ju in bakterierna med blodbakterierna in i, så det är ganska svårt. Stora tycker jag är lätt, men de här små nymferna som bara är som små knappnålsögon, de går liksom inte att ta med fästingborttagare.
Ja, det finns ju lite verktyg och sådär man kan, men det är...
Och sen, då vet man ju 2 veckor ska man vänta, eller 20 dagar egentligen ska man vänta. Och då vet man om han har fått TBE eller inte. Får de TBE så kan det ge livslånga hjärnskador, neurologiska skador.
Ja, och det där kan vi göra en uppmaning, att man måste vaccinera sig mot TBE.
Man får inte vaccinera innan de har fyllt 1 år. Så. Och då gick vi och började vaccinera de andra. Men tyvärr hade lillflickan... Ja, hon borde ha fått sin andra. Men det blev först andra då istället för 3. För vi hade missat det i höstas. Och sen samma morgon när jag tänker... Nu är kusten klar. Nu kan jag nog snart våga säga att... Ja, han fick inte TB. Nu måste vi bara hålla utkik 1 månad till för Borrelia. Som ju går och tar penicillin mot... Då tänker jag... Nej, jag väntar till imorgon. Då firar vi att han inte fick TB. Och då ropar de nerifrån... Vilhelmina har fått en fästing, så då har lillflickan fått det istället. Så nu går jag så här 20 dagar och är livrädd för att hon ska dö.
Och eller du är hypokondriker.
Ja,
och det spiller över på barnen också, att deras åkommor...
Ja, det blir ännu värre för deras åkommor. Så jag kan ju inte sova på nätterna. Jag ligger bara och tänker på de här jävla TBN och Borrelian. Och sen finns det 10 andra sjukdomar fästingar kan överföra som är så ovanliga som man inte ens vaccinerar eller skriver mot dem. Men det är i alla fall ett par fall varje år av fruktansvärda blodfebrar av olika slag, typ. Ja. Eller ja, nästan i alla fall.
Blodfeber kanske inte är så vanlig.
Nej, kanske inte just blodfeber, men typ.
Ja, jag förstår.
Det är läskigt. Alltså, det är den stora nackdelen med villa, det är de här förbannade fästingarna. Jag gillar att vattna gräsmattan jämt. Jag tycker väldigt mycket om vattenspridare, men jag inser att man får sluta vattna för att då blir det fler fästingar.
Ja, men håll gräset kort, det är ett bra knep.
Ja, jag håller det väldigt kort. Ja. Och det är synd, för jag är egentligen sån här som gillar inte maskrosor, men prästkragar och ängsblommor och sådär får växa upp och då kommer det bin. Och
ja, det är lite alla katter i trädgårds.
Så jag har historiskt alltid lämnat små runda ringar på gräsmattan där ängsblommorna får blomstra. Ja. Och det är väldigt vackert och det är bra för naturen och sådär. Men och där, inte mer, för det gillar även fästingarna.
Och det där pratar man ju om, att de här villaträdgårdarna som vi har idag är ju katastrof för naturen, för blommor, för bin. strategin för hela ekosystemet. Att framtidens trädgårdar ska vara vildvuxna och ha mängder med olika sorter i sig.
Och så är det ju. Vi har ju jättemycket. Allting har liksom överlevt från tidigare ägare. Så det är konvaljer där uppe. Och det är överallt olika blommor, presskragar och akleior och bergsklint och sånt kommer upp helt av sig själv överallt om man inte håller undan det. Liksom. Och, ja, det är väldigt trevligt. En väldigt, väldigt bredd av blommor.
Men jag tänkte att vi ska passa på här också och beta av en liten lyssnarfråga.
Ja, men gärna.
Ja, vi har ju mängder med frågor som vi inte har besvarat och vi ber om ursäkt för alla vars frågor vi inte besvarat.
Mm.
Och de finns i dokumentet.
Ja, jag upptäckte att det finns liksom massa gamla i det gamla dokumentet som aldrig har försvarat. Så ni som hörde av er för ett drygt år sedan, ni kommer snart bli besvarade också. Men jag har börjat hitta massa där. Som är lite osäkra på om vi besvarat eller inte. Men de flesta av dem har vi nog inte besvarat.
Och någon kanske vi besvarat två gånger.
Det kan vi göra.
Och så ger vi ett annat svar andra gången.
Mm. Och vi ser om ni är uppmärksamma.
Hej Edvard och Mats. Tack för en fantastisk podd som jag följer slaviskt varenda vecka. Jag är nyfiken på hur ni ser på vitlök och tillagning av densamma. Ett ämne jag upplever att folk har mycket åsikter kring. Några exempel på saker man hör. Man får inte pressa vitlök utan den ska hackas för bästa smak. Man får inte steka den för länge för att bli en sträv. Man kan steka eller koka med vitlök men man måste ta upp den innan maten precis är färdig. Italienskt vis sagt av italienare. Man måste hacka den precis innan den ska användas i grytan, annars torkar den och smaken försvinner. Man måste pressa klyftan med kniven innan man hackar den för bästa smak. Jag upplever personligen ingen stor skillnad i smak utifrån alla dessa tillvägagångssätt. Är dock nyfiken på hur ni ser på detta. Hur brukar ni tillaga och använda vitlök? Finns det några no-gos där vitlök används för mycket eller felaktigt? Tycker själv inte att inlagd sill och vitlök hör ihop. Bästa hälsningar, Jan Lindberg, vitlöksälskare och läkare i Göteborg.
Ja, det här är jätteintressant. Alltså man kan väl säga att det finns ju några sådana här grejer. Om du pressar en vitlök, då får du ut all olja. Och då blir det en väldigt intensiv smak. Till exempel när du gör vitlökssmör ska du vara pressat eller mortlat. Det ger ju samma effekt. Mm. Men totalkrossad alltså. Och då räcker ju en vitlöksklyfta till en typ 300 gram smör. Om du istället skulle finhacka den och röra ner det, då skulle du behöva typ 5 klyftor för att få samma styrka. Så frågan är vad du vill. I en vitlökssmör vill du ha ganska lite vitlök och få mycket smak. Om du någon gång gör en gryta och bara har en klyfta hemma så är det ju smart att pressa.
Ja, och maximera den.
Så ibland det här med att man pressar med kniven mot det är ju också för att trycka ut oljan. Och då blir det ju mer intensivt. Men alltså du är förkyld och bara vill få i dig massa vitlök, då är det ju smartare att grovhacka eller bara skiva på en smörgås. För då blir det inte särskilt starkt. Då kan du äta ganska stora mängder vitlök utan att känna så mycket smak. Då är det nästan som en bulkdel i en gryta eller så. Det är ena sidan. Sen har du det här när du steker vitlök så blir den ju väldigt bitter.
Just det.
Det blir en väldigt bäska och du kan rosta den. Men rostar du den till exempel, spanjorerna gillar ju att koka vitlöken i olja, frityrkoka den nästan innan de sen använder oljan. Och då tar du ur den här mörkbruna vitlöken.
Ja.
Och där har du allt det bittra. Medan du då har en annan del av vitlöksmaken i oljan.
Men,
jag gillar ju att äta de här som snacksen, för jag gillar ju det bittra. Och jag tycker alltså bränd vitlök också är väldigt gott, men det är inte alla som gör. Där ungefär tror jag vi talar om saker som faktiskt har någonting med smaken att göra. Sen kommer vi också till att det finns mycket skrock kring vitlök. Vitlök är ju det man har mot vampyrer. Man är rädd för att vitlök luktar illa. Det finns massa idéer om hur man ska göra med vitlök för att man
ska äta persilja dagen efter och
lukta illa och sådär. När man kommer till att koka med vitlöken och sen ta bort den innan man serverar, det tycker jag känns jättekonstigt. Det kan jag verkligen inte förstå. Men det är väl möjligen om de tycker att ingen ska behöva få vitlöken i munnen för den blir för intensiv. Men det kan man väl få välja. Jag tycker det är ganska gott. Jag menar, det blir ju som en sån här inlagd vitlök då, om den har kokat med. Det är ju bara trevligt tycker jag egentligen. Så delvis ligger en del i det här, men det finns nog också rätt mycket. Alltså italiensk matlagning är ju nästan skrock till 60%. Man gör precis som man alltid har gjort. En del saker finns en anledning, men en del finns ingen anledning. I Frankrike finns det alltid en anledning till varje moment. Men i Italien kan det bara vara tradition och kultur och familje och
byhävd
liksom. Och så kör man.
Vad tycker du själv om vitlök?
Jag älskar vitlök. Jag är en otrolig vitlök. Alltså när man var liten, det var ju sådär, redan farmor köpte faktiskt vitlök. Pappa blev retad i skolan för han luktade vitlök. För att vi hade ju som katoliker och mycket kontinentala vänner och kontakter. Men hemma,
då pratar vi inte vitlökspulver som var väldigt vanligt i svenska kök.
Men när jag växte upp, då var det så att äkta vitlök fick man kanske någon gång var tredje månad när de hade köpt hem det till någon intressant rätt. Men alltså vitlökspulvret var det som dominerade och det gjorde man vitlökssmöret på den
tiden. Och idag tror ju ungdomar att vitlökspulver är någonting man köper på Buttricks, en skämtartikel.
Ja, det är antagligen. Och det blir inte särskilt gott. Mm. Alltså, och där när man har det här sill... Ja, vitlökssill tycker jag smakar ungefär som torkad vitlök. Jag tycker det har en stickande, ganska obehaglig smak. Ja. Annars gillar jag vitlök nästan med allt. Jag är en sån där som när bröderna Olsson hade sin storhetstid och serverade glass med honung och vitlök tyckte jag det var fantastiskt gott. Och även deras vitlöksöl tyckte jag var helt okej.
Nej, men det, jag brukar ofta använda vitlöken. Jag brukar ju trycka ner med knivbladet och hacka upp den. Ja. Jag vet inte, det har blivit så. Och, men sen tycker jag om att pressa eller hacka i lite vitlök i... olivolja och låta det stå och sen använda oljan som smaksättning för att få lite kontroll och få den här fettman i det. Ja, jag tänkte vi ska lägga in lite reklam här från dig.
Ja, nu ska vi faktiskt ha lite reklam. Jag är ju inblandad i espressokapslar ihop med något som heter Min Espresso, minespresso.com. Och där kan man gå in och beställa provpaket så ni kan pröva 4 olika sorter espresso i sådana här små kaffekapslar. Precis samma variant, alltså de funkar i de här vanliga espressomaskinerna. Men den stora skillnaden är att de är biologiskt nedbrytbara. Då lägger de bara i komposten så multnar de. Så du slipper att det sprids massa aluminium och miljöförstöring med det.
Om man går runt med den i armhålan väldigt länge, skulle den brytas ner?
Då skulle den också brytas ner, men du måste gå omkring ett helt år. Men å andra sidan, då är det bättre med en aluminiumkapsel, för man har ju faktiskt aluminium i vanlig deodorant för att det är antiperspirant.
Ja, så,
men då bryts den aldrig ner, men då slipper du andra sidan illa doften då.
Okej, så att aluminiumkapslar i armhålan och dina kapslar i komposten.
Ja, och det är ett litet mellansvensk kafferosteri, eller mellandals kafferosteri som gör de här. Så det är mer, man kan säga en blandning mellan traditionell italiensk espresso och lite så här fruktiga hipster kaffetoner av lite mer högkvalitativa slag i dem. Som jag verkligen kan rekommendera alla. Gå in och beställ ett provpaket, det är helt gratis.
Har du någon favorit bland de här sorterna?
Jag gillar ristretton och jag gillar också eko espresso måste jag säga. Men alla är bra. Men jag är mer från lite kraftigare, mörkrostade. Rostningskillarna där tycker att jag borde lära mig mer och mer att dricka lättrostat, för de tycker att man förstör de här bättre kaffenyanserna när man drar på för hårt med rostningen, att det är mer en vana för att man har druckit dåligt kaffe.
Vi har ju pratat mängder av gånger om det här när man går på fin restaurang och så får man ett kaffe som är som ett sprut av citron i ögat. Och så står det en lyrisk kaffe barista sommelier där och men jag tänkte att vi skulle ta och avrunda här så att vi får smacka på ordentligt.
Mm.
Och sen så hörs vi. Man får jättegärna mejla in till
podden @edvardblom.se.
Och sen
har ni frågor om kaffet kan ni höra av er dit också.
Ja, och sen prenumerera gärna också, för att vi vet inte om vi får till fler avsnitt hos Henrik här på Lundgrens garage i Borgholm i sommar. Och så att ni inte missar något.
Vi hoppas att vi ses igen någon gång under sommaren. Ja, men vi har ju nästa avsnitt i alla fall.
Nästa avsnitt, och då är det midsommarspecial bland annat.
Ja, just det.
Ska vi ta en skål på det?
Skål.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.